In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja du Patrik, Silly Season-spelning på en måndag. Det är inte varje måndag senaste tiden.
Nej, vi är inga getingar den här gången, men ett härligt dovt eko har vi.
Ja, vi ser.
Det är så mycket skit från ljudporramatörer.
Ja, för fan.
Kommer hata det här.
Håll i hatten nu alla ljudporramatörer, ja. För nu kör vi en podd i ett annat rum.
Ja.
Det spelas in en World Cup-podd i det ordinarie rummet där Gabriel Landeskog alldeles strax ska kliva in. Så därför sitter vi i det här rummet.
Jag förstår inte den här prioriteringen. Vem fan är Gabriel Landeskog liksom?
Ja, och upprörd, vem ytterligare svordom är det som har hand om bokningen av det här poddrummet
egentligen?
Ja, det undrar
man också. Det är du det.
Ja, men nu kastar vi oss in i fotbollsspelarvärlden där det snurrar på. Nu ska det väl ändå vara i princip klart. Barcelona bra med en målvakt och Manchester City förstärker med en.
Ja, nu är det väl, det kan man väl säga. Barcelona har bekräftat att Claudio Bravo ju fått tillåtelse att inte vara med på träningen för att åka till Manchester och slutföra det där. Så att, den kan vi nog räkna hem, så får man väl se efter svallningarna vad som händer. Det lär ju hända mer grejer nu om man säger så.
Ja, det blir så när man kastar ner en sten i vattnet. Det blir ju ringar.
Exakt, bara på båda håll. För Barcelona säger att de hoppas ha en ersättare klar innan de släpper Bravo till och med. Och nu ska Jasper Sillesen flyga in från Amsterdam, sägs det. Han lär väl landa i Barcelona imorgon om man ska tro vad Sport skriver. Och sen ska ju Joe Hart bort från Manchester City till Everton. Och sen ska Tim Krul bort från Newcastle till Ajax. Så att,
och ett härligt lån efter att ha förlängt kontraktet. Det är så fint i fotbollsvärlden hur allting förenas.
Exakt, allt hänger ihop. Det är som ett kretslopp.
Det är bara glädje.
Det är bara glädje.
Förutom för fansen som får svettas.
Exakt, ja, alla blir inte. Men den stora vinnaren om man ska utse någon är väl ändå Manchester City. För jag tycker Claudio Bravo är en bättre målvakt än Joe Hart är. Trots allt. Sen är det ju en prestigeförlust. Och han är en City-ikon på många sätt, Joe Hart. Och han är engelsman. Men man, ja, och sen är det väl ett lyxproblem om man byter, men jag tycker ändå att de byter upp sig. Sen Barcelona får en sämre reservmålvakt, Ajax får en ja, likvärdig målvakt kan man väl säga, och sen får Everton en bra målvakt i för sig.
Ja, de får ju ett det är ju en prestigevärvning att de har Englands första keeper. Det säger ju en del för Everton.
Om man nu säger ja, Joe Hart. Vi får se vad som händer med hans lön och sådär. Han kommer acceptera allt det. Men just ja, nu det pekar väl mycket på att han ska
dit. Inte svordom sitter han där på bänken och lyfter lön bara. Det är en spelare gjort förvisso. Ja. Men,
Winston Bogarde.
Ja, det är nästan som man skulle vilja lägga in på. Liksom. Största exemplen på äkta lönelyftare.
Men Jaja ska ju bli en sån nu, påstås det.
Jag tänkte komma vidare. Där har vi ju en framtida lönelyftare.
Ja, så är det. Han kommer ju inte få samma lön som han har sitter någon annanstans. Så. Dimitri Seluk, min kära Facebook-vän, har väl sagt offentligt nog också att Jaja Touré kommer stanna och kämpa för sin plats. Jag vet inte hur glad Peppe är över det direkt.
Men. Nej, ja, men vad ska man göra? Jag har ju skrivit på det där kontraktet. Pep har inte gett något kontrakt, men han har ju bidragit tidigare.
Det har han gjort, sen kommer han inte bidra så mycket nu för att han passar absolut inte in i Pep Guardiolas spelstrategi med högt tempo, intensiva löpningar och hög press och sådär.
Ska vi säga, om något av de orden man känner direkt att jag ser bild, nej, faktiskt inte. Helt. Nej.
Den enda gången Jaja sprungit är ju när hans företagstårta kommer, liksom. Annars så står han väldigt still.
Oerhört framgångsrik fotbollsspelare för att vara så sävlig ändå. Det måste vi ge honom.
Ja, alltså. Absolut, ja, men han är fruktansvärt bra fotbollshuvud och han är ett passningsspel som är extremt imponerande. Och en säsong var han nästan en box-to-box-spelare, konstigt nog. Jag vet inte vad som hade hänt med honom då, men löpte ju från straffområde till straffområde. Så att, det var under good old days. Nu kan ju inte ens en CL-semifinal få igång den motorn tyvärr.
Nej, det är tråkigt, men han har ju varit väldigt bra. Man kan ju glömma bort det när man ser nu ibland. Det känns som en stenstod, men alltså, han var ju väldigt... Men täckte boll och vann boll och gjorde mål också. Jag vet inte heller om det var hot offensivt. Men nu hot på bänken.
Ja, exakt. Det är nog
han tar plats där också.
Ja, det kommer han göra. Ja, men vi får väl se om Pep kan få nytta av honom. Vi såg ju i Chelsea om inte annat, att även fast Antonio Conte inte är Cesc Fabregas största supporter, så finns det i rätt läge finns det bra möjligheter att utnyttja sådana egenskaper också.
Vad fick han? 18 minuter?
18 minuter och kom in i veckans lag av BBC. Så.
Alltså det är inte dåligt.
Nej, det är bra gjort.
Alltså tänk om man får spela 90. Ja, han har tagit alla 11 platser nästan.
Ja, men det här kan man ju fundera på, för nu det påstås ju att Pep inte ens vill spela med Joe Hart i Champions League när han ska rotera truppen nu i kvalet, där de har avgjort redan. Och man kan ju undra om det är för att han helt enkelt inte vill riskera att han ska göra en så bra match att han sen blir svårare och liksom motivera att han kastar ut honom. Inte fått någon speltid alls i stort sett. Så.
Nej.
För nu är ju Conte under press och lira Fabregas såklart.
Ja, det så blir det ju såklart. Men nu känns det inte som om egentligen Pep, men kanske Pep tänker så. Conte, han verkligen, jag tror inte han bryr sig om det där. Han kör.
Ja, han känns som en mindre prestigemänniska. Pep Guardiola, det där med kommunikation och sånt.
Det är inte, han bra på.
Inte riktigt Peps huvudämne direkt. Shaqiri
var ute och Shaqiri som ute och kasta lite här nu.
Sen ska man väl säga det, är så fort, det är ofta spelare som misslyckats som kastar.
Hur kan det komma så?
Ja, det är märkligt. Så det kan man ju undra. Men Zlatan är också en känd kritiker av Guardiola. Han misslyckades ju faktiskt inte, så att det finns väl någonting i det där.
Jag har en fråga här från Henrik Ovinen. Jag ber om ursäkt för uttalet, Henrik, på efternamnet där. Men hur blir det med Chelsea? Ingen defensiv förstärkning. Italienska klubbar verkar omöjliga. Och jag följer upp den med ett rykte här, så att jag inte bara lämnar det så. Att Conte vill plocka in Chiellini från Juventus för att liksom sy ihop det här, att det finns någon. Hur troligt känns det här att den kan gå i
lås? Det känns som, det där var roligt när de tog Conte och det började komma så här, men nu ska
alla
de köpa,
gamla.
Ja, men nu ska köpa hela Juventus backlinje, och det är Juventus backlinje, bara det italienska landslagets backlinje, och stolta italienare som är några av världens bästa försvarare, som spelar i Italiens överlägset bästa lag, som hotar Champions League. De åker inte till London och spelar i Chelsea för Antonio Conte. Det är liksom så stor inverkan inte de han på deras val. Det är den här brittiska övertron på sig själva som gör att de säger, Chiellini är bra. Han kan ju värva honom från Juventus.
Bonucci.
Ja, Bonucci är bra.
Har du sett hans passningar?
Det är några av världens absolut bästa mittbackare där. Det är ju inte, finns inte en suck i världen att få Chiellini. Det skulle bli extremt förvånad om de löser det nu sista dagarna.
Oj, nu börjar jag hoppas att den går i lås.
Ja, det kan du göra. Men du var nog inte så starka källor på den här heller, tror jag. Jag antar att det är The Sun eller Daily Mail ungefär.
Det är The Sun.
Det är sant.
Det mest lysande exemplet som strålar under silly season. Ska vi gå in lite grann på West Ham? Vi pratade lite om dem tidigare. Skadebenägna i anfallssidan. Ajo, skadad. Och sen även Andy Carroll nu borta, i alla fall en månad.
But he's still a 15-20 goal man, som han skrev på Twitter själv efteråt. Så jag litar på att han kommer tillbaka och vinner skytteligan.
Ja, det är 15-20. Ja, nu måste jag, kommer jag inte ihåg exakt hur många mål han gjorde förra säsongen.
Det löser Andy.
Han gör det, ja, men då behöver han inte ha så många matcher på. Så han kan hoppa över en månad här.
Nej, han ger dem aldrig ett försprång bara. Men de kommer behöva det.
Kan West Ham släppa? Nu måste de nästan göra någonting.
Ja, de lånar in någon obskyr anfallare för inte så länge sedan, som jag inte ens kommer ihåg namnet på. Ja, exakt. Från någon östklubb, tror jag. Vi får väl se vad de gör. Det finns ju inte jättegott om alternativ. Nu var ju
Det är väl Bonny som det pratas om.
Ja, Bonny som han Sassa från Juventus också var det väl prat om ett tag. Men ja, om de ska lösa Bonny på lån då från Manchester City. Men ja, det är väl en sån affär som det kan bli. De har ju. Men jag tror inte, det hade väl passat för dem också att få en tillfällig lösning. För jag tror fortfarande att de känner sig väl rustade på lång sikt, om man säger så.
Ja, bara de. Ja,
Ajo var ju liksom deras stora
prestigevärvning. De kommer inte kasta ut några stora pengar på någon framtidsnamn som ska bygga i 3-4 år.
Nej, det känns ju inte så. Det känns inte som att de kommer gå in stenhårt på något tyngre namn heller. Utan det är väl sådana här tillfälliga lösningar.
Taskigt åka på skador i ett öppet fönster mot slutet. När man, liksom,
man blir stressad då kanske.
Ja, men, så här, men vi den här Ajo, honom har vi scoutat jäkligt bra. Vi har jobbat, vi har fått ner sign. Och så går han sönder. Och sen, nu är det 10 dagar kvar liksom. Vad gör vi? Vad finns det kvar? Ingenting, okej. Ringar på vattnet, de får hoppas på de här ringarna.
Så är det, samtidigt så lär han väl vara rustade för skador också. Jag tror inte man ska överskatta skadornas påverkan på deras långsiktiga transferstrategi. Så då har de skött sig rätt illa om de inte är förberedda på det.
Och de har ju ingen 17-årig svensk heller längre bak, som de kan kasta in då.
Ska in och jogga.
Ja, men nu är inte det riktigt i transferfönstret.
Nej,
kanske.
Nu tafsar vi på Premier League-podden här. Och i Premier League-podden är väldigt noga med att inte tafsa på Silly-podden. För då vill Kalle Karlsson och Erik Niva rasande. Så nu kan vi inte klampa in på deras område här.
Nej, det är synd. Men kan inte någon köpa han då? Nej, det är bra. Alltså, speltid i Premier League, det är fint. Men till Sunderland då. Det har ryktats om Honda från Milan. Han har ju dock, ska sägas, att han har avvaktat att bättre klubbar ska höra av sig. Jag trodde han hade slutat spela för länge sedan.
Honda är en fantastisk spelare. Tyvärr har han inte fått ut maximalt i Milan, kan jag säga. De har väl två spelare i Milan, en målvakt och en anfallare just nu.
Ja.
Målvakten ska Mino Raiola sen köpa någon ny villa när han lyckats sälja, såklart. Någon Al Capone-fastighet.
Ja, men man hoppas, jag antar att det finns en väldigt stor vinkällare i den där och en lönngång lång ner i någon berg som man kan fly ut.
Så är det,
där kan han föra ut sina spelare till nästa slakteri. Klubb.
Ja, exakt. Ja. Nej. Donnarumma straffräddare i slutminuterna. Han ja. Kommer bli dyr.
Han kommer bli dyr. Ska vi gå in till någonting som är inte klart? Vi har pratat om det länge och vi kommer säkerligen ta upp det fler gånger. Men det är ju Arsenal. Som nu sägs det i alla fall ska prata på riktigt med Valencia.
Ja, de har väl pratat på riktigt ganska länge med Valencia.
Ja, men nu är det ändå, nu är de där och förhandlar.
Ja, det är de. Arsène Wenger på sig, jag har bekräftat att de är där och förhandlar. Och då sätter han ju lite press på sig själv och löser det där. Eller om han försöker försvara sig själv i och med att han inte har löst någonting ännu. Det beror på hur man tolkar det där. Men, ja, men det blir intressant. Arsenal sägs ha skickat sin Dick Law dit för att lösa den här affären nu. Och han ska ha åkt med löften om att vi faktiskt kan betala mer än 25 miljoner pund nu för Mustafi. Så långt kan vi sträcka oss.
Och nu snackar vi.
Tar han Valencia hand och de säger, ja men 50 miljoner var ju vad vi tänkte oss. Så de ligger väl på hälften ungefär.
Ja, men det är väl så man börjar när man förhandlar. Vi har ju inte riktigt det prutsamhället ja, här. Så vi är inte så vana här i
Sverige. Wenger möts sällan halvväg, som man säger så. Det är ju inte så han jobbar. Nej, men nu är ju liksom diverse brittiska fotbollsprofiler ute på Twitter och tycker att ja, men 50 miljoner pund för en spelare som de är ensamma om att jaga, påstås det. Och som liksom en tysk landslagsman, en bra ålder visserligen, men inte någon sån superstjärna. Och innan den här sommaren tror jag inte så många inbitna brittiska fotbollssupportrar hade koll på honom heller. Men det är ju vad det kostar nu för tiden. De måste ju betala det där, för Valencia vet ju också. De har inget krav på sig att sälja. Jag tror inte han kommer bråka sig bort. Och jag tror inte de känner heller att det är inte en jättebra situation för dem att sälja nu egentligen. Eftersom du ser på fönstret att de inte har löst det tidigare. Så de har ju liksom alla veton och sig. Det är de som bestämmer den här förhandlingen. Och det kommer bli svindyrt för Arsenal om de ska göra det. Jag tror inte de får ner det här till 25 miljoner pund. Det skulle förvåna mig om de får ner det till 30 miljoner pund. Då får de nog skriva in lite klausuler och annat. Men det blir kämpigt. Och Valencia ska väl finansiera ett Pedro-köp också om de får igenom det här.
Precis, de har ju sina ögon riktade vart de, ja det är klart, då har ju de en målbild vad de, alltså, de har ju ett minimum. Det här är de pengarna vi kommer behöva till den här affären. Så ja. Det är ju också ett förhandlingsläge som blir svårt att rucka då. Och det sägs ju att även där är Valencias förhandlare i London samtidigt.
Ja, de är överallt.
Hur det här nu går till.
Och då hoppas man att Chelsea sätter ett så här hiskeligt pris på Pedro för att liksom ja. Kunna pressa Arsenal på pengar för Mustafi. Det vore
tänk om man kunde
få den ultimata teorin.
Man skulle vilja se de här sms som skickas. Från hela förhandlare.
De skickar inte sms, de skickar fax, vet du.
Ja, men ja. Sista
utposten för faxmaskinerna är fortfarande fotbollsklubbarna. Så måste det vara. Det får aldrig förändras.
Jag tänker de interna. Förhandlaren för
nej,
Valencia.
Det blir fax där också. Det är fax överallt.
Ja, jag har inget sångogram som kommer.
Nej, för fan.
Oh, fax. Ja, jag ska inte ens försöka. Nej, men det där, vi får väl se. Det kommer väl fortsätta att diskuteras.
Ja, det kommer jag med. Han är pressad, Wenger. För nu vet ju alla vet att de verkligen försöker. Alla vet att de behöver det. Och han, samtidigt står Arsenal-fansen och skriker efter glada, positiva nyheter. Vilket man också förstår när konkurrenterna röstar varje år. Och man känner att man har ju guldet inom räckhåll. Det är bara en, två riktigt, riktigt bra spelare till. Så är man ju faktiskt ligafavorit. Och att han då inte splashar ut, för han har ju råd, det är det man får komma ihåg. Han tycker att det är ett absurt pris, och det är ju det på många sätt, men han har ju råd, och någonstans ska han inte slå till då. Vad ska han ha pengarna till annars?
Lever han i en dåtidsvärld? Jag tänker mig som, jag är uppväxt här i Stockholm och jag blir fortfarande illa berörd när jag hör om priser på, ja men vad den här lägen är, här vill ingen bo när jag var liten, och vad ska de ha för sådär mycket? Alltså är det en sån värld, en sån här, ja, en fyra våningsplan ska inte kosta så här mycket pengar,
ja, men jag det är tror orimligt. Det. Jag tror det, jag tror han blev lite märkt av tiden när de byggde sin arena, för då hade han väldigt tydliga krav på sig att ta väldigt väl hand om Arsenals pengar, och det gjorde han extremt bra. Han
ska otroligt
hyllas.
Bra.
Ja, han ska ju verkligen hyllas för att han tog dem igenom den perioden utan att de på något sätt, deras topposition hotades, det var helt fantastiskt gjort, går inte att säga något annat. Men det är ju så, ska man tjäna pengar måste man investera pengar om du ska jobba så. Det spelar, om du sitter och håller på dina pengar så kommer det aldrig bli mer pengar av dem, men om du investerar dem väl så kan du ju utveckla saker och ting ytterligare. Och jag tror att om vi ska jämföra med Stockholms bostadsmarknad, vilket man inte tycker om att prata så mycket om egentligen. Men de som,
det beror på
om
man är i den eller inte.
Men de som svor och ändå betalade det där för 5 år sedan, de är nog betydligt gladare än de som gick lyckliga och tog en hyresrätt för 5 år sedan idag. Så att, det går ju aldrig att veta hur det ska bli. Det går inte att veta om Mustafi kommer vara värd 50 miljoner pund för Arsenal, men Arsenal behöver en mittback, han är en bra ålder, det är en bra scoutad spelare, han har bra meriter, han är en tysk, han har en personlighet som borde passa i Arsenals trupp. Det finns liksom bara uppsidor på det.
Och, det är bara att kasta in pengarna och köra.
Men någonstans får han faktiskt bara, jag ska säga som, jag tror att det var Danny Saucedos manager, min favoritanekdot tror jag från Idol, om det var så. När han skulle släppa sin första singel efteråt så sa han, men den här tycker jag inte om, alltså, det här är ingen låt jag riktigt kan stå för. Men Danny, ja. Ibland måste man dra ner byxorna lite och sen dra upp dem snabbt igen med mycket mer pengar i fickorna. Någonstans är det så. Wenger, han får blunda och skicka fram kreditkortet nu bara så han faktiskt ser till att lösa det där.
En sak som jag ser fram emot och som kommer bli... Jag ser fram emot, det var fan fel ord. Men hur som, när Wenger någon gång försvinner därifrån, det kommer ju komma en annan manager här som jag misstänker inte kommer hålla i plånboken lika mycket. Det, alltså den som tar över Arsenal sen kan ju... Där finns det ju pengar. Där kan det nog hända en hel del andra grejer.
Det kommer bli intressant. Men han som tog över efter Sir Alex Ferguson, nej, där fanns det pengar. Han som tog över efter Sir Alex Ferguson fanns det ännu mer pengar. Helt plötsligt hade man spenderat 3,5 miljarder eller någonting och fått en cup-titel. Så att det är ingen garanti för framgång att man handlar, så är det.
Nej, det är det inte. Men det är också olika kravbild, Arsenal och Manchester United. På ett sätt det? Kan jag tycka. Ja, det kan jag tycka, för att
ska det vara det då?
Nej, det kanske inte ska vara det, men jag säger att det är det. Om du kommer in efter Sir Alex, Då kommer du in efter, det är ju titel på titel på titel. Om du kliver in nu efter, lite beroende på vad som händer i år såklart, men om du kliver in nu efter Arsenal, det är ju nästan så att om du plockar en FA-cup-titel för 3,5 miljarder så har du ju fortfarande, ja men nu har vi en titel.
Tror inte Arsenal-fansen håller med?
Nej, kanske eller? Inte, ja men det var länge sedan de tog en Premier League-titel. Så
är det, ja, man kan väl inte kräva en titel första säsongen, men nej, om du inte fortsätter utmana om den så kommer det bli dålig ställning. Och det är ju snarare så att Arsène Wenger lever ju under samma krav som Alex Ferguson gjorde faktiskt, att folk kräver ju titlar.
Fast han har ju kommit undan med att inte leverera dem på väldigt länge.
Ja, han har gjort väldigt, väldigt bra.
Han gör det väldigt bra, han behandlar pengar väldigt, väldigt bra. Det var en sak till jag tänkte på också med Arsenal innan vi går vidare här. Det här med att han inte liksom värvar in den här spelaren som behövs. Samtidigt så sägs det att man diskuterar med om förlänga på Sanchez, och man kan tycka att den bilden inåt och vi säger, men det är klart ni ska vara kvar, vi skaffar in de spelare som behövs för att vi ska vara i toppen. Ja, men vem vill förlänga med ett lag som känns som att nej, men vi släpper 9 poäng i början av säsongen, hoppas vi får lite billigare spelare eller får billigare pengar. Jag tänker mig att om jag spelar din klubb så skulle jag veta att det här är en klubb som satsar framåt. Det är klart jag vill vara med på det här tåget.
Ja, men jag tror ändå de ser att Arsenal satsar framåt. Arsenal erbjuder ju en stabilitet och du får Champions League-fotboll och du får bra betalt. Och så på många sätt har de ju spelare som kommer från rätt brända förhållanden. Alexis Sanchez blev ju på ett sätt lite sviken i Barcelona och blev utkastad därifrån. Mesut Özil, deras näst största eller största stjärnor, blev ju liksom utputtad från Real Madrid bakvägen. Ja. Så att de kan nog värdera hur väl omhändertagna de blir i Arsenal. Det är fortfarande en sån klubb som ändå respekterar sina spelare på ett ganska snyggt sätt.
Ja, då får vi se vad som händer där. Jag tänkte kasta in en fråga här då. Det var Chelsea igen. Albin Håkansson. Kommer min favorit John Obi Mikel stanna i Chelsea?
Ja, jag gillar också John Obi Mikel.
Han kommer ju stanna. Oklart varför.
Ja,
han kommer ju stanna.
Han stannar alltid. Han var så jävla bra championship manager där precis när han slog igenom. Sen dess har jag ju högaktat honom såklart. Han måste ju stanna. Jag älskar John Obi. Han är en nyttig fotbollsspelare. Han får inte så mycket rubriker. Och han borde vara ännu bättre än vad han är egentligen. Men tack på vilken potential han hade. Men hoppas han stannar.
Men jag har ju pratat om honom hur länge som helst där. Alltså,
eviga talanger.
Är det 10 år sedan?
Det känns som att han hållit på att slå sig in i laget hur länge som helst också.
Är det typ 10 år sedan när vi ändå i Silly när det var skulle United och det var alltså det var maskar man inte på för det sägs att han skrev på för en klubb och gick till en annan från Vålerengen. Det var en massa strul med hans övergång också.
Han var stor i alla fall.
Han var stor. Han är fysiskt fortfarande stor.
Ja, det är han.
Men jag vill svara väl ja på den frågan.
Jag hoppas det.
En annan, det är ju inte bara spelare det spekuleras om nu för tiden. Hela klubbar up for grabs. Kanske inte helt, men kineser försöker köpa in sig i Liverpool. Gabriel Augustsson är det som vill ha, tycker att vi ska prata lite mer om den här dealen. Vad skulle det innebära?
Ja, det är intressant. Alltså, det Liverpool saknat är ju på många sätt kapital, för att de har ju ett historiskt varumärke och en stark klubb och på så sätt, men de har ju inte råd. Ja, och vänsterback, absolut. Men de har ju inte råd att liksom utmana om de riktigt stora spelarna, så är det ju. Så att visst hade de behövt lite kinesisk kapital kanske, men jag vet inte om jag ändå skulle gilla den affären. Någonstans får man ändå vara så. Alltså det är ju inte så att det finns brittiska ägare alla klubbar direkt, inte Liverpool heller direkt, men det får vara nog med Kina-investeringar nu.
Och det känns som att de är och investerar lite här och där i klubbar.
De är lite här och där. Deras bästa är ju nu att de investerar i Wolves. Och de säger, men alla de här investerarna verkar ju ha kopplingar till kinesiska staten varenda gång. Det är ju det man får höra gång på gång. Så att man får väl lita på att det är så också. Då har de ju inte bara investerat i Wolves, utan de har köpt ju 30% i Jorge Mendes agentföretag också.
Och vad innebär detta, Patrik?
Ja, att de helt plötsligt fick börja låna spelare från Benfica, vilket var lite intressant. Och ska värva liksom Benfica-legendarer, och det öppnas dörrar till som gör att det ryktas att José Mourinho har liksom gett Mario Balotelli rådet att gå till Wolves. Så att vi såg det på United också. De köpte Mino Raiola nu i somras. De köpte inte spelare, de köpte en agent och han löste spelarna. Nu har ju Wolves bokstavligt talat köpt världens mäktigaste fotbollsagent. Så att det är ju ett helt nytt sätt att jobba på, och man undrar ju dels hur det kommer gå och dels hur liksom Jorge Mendes spelare ska lita på att han ger dem rätt råd hela tiden, när han nu har väldigt täta kontakter och intressen i lite klubbar de kanske inte borde placera sig i egentligen, om man säger så.
Men agenternas makt har ju varit stor ganska länge, men det känns som att det har blivit ännu större och ännu tydligare i och med att det är så få agenter som har så stora och viktiga stall.
Ja, så är det, och man märker ju spelarna vill ju till de största klubbarna, och då när de här agenterna som de gör nu faktiskt kontrollerar de största klubbarna på många sätt, då måste du ju knyta an till den agenten, för han kommer ju liksom inte hjälpa sin klubb och värva en spelare från en konkurrerande agent, och tar han ju heller sin egen spelare. Man märker det, man ser det mönstret hela tiden. Och det blir ju en vidrig situation på många sätt, och jag tycker att spelarna borde ta ett större ansvar tillsammans, gemensamt, för att faktiskt städa upp lite på den där marknaden. För att alltså om jag var spelare, jag skulle inte lita på att de med så stora summor involverade också, att de skulle ge mig de bästa råden hela tiden när de kan se. De kanske ser att han har inte så potential, men jag gör den här snabba affären med honom, så får jag 40 miljoner från honom, kan fokusera på den här klienten så jag ser ännu större potential i. Liksom. Jag skulle inte kunna lita på de här gubbarna, det är ju verkligen så.
Hur hinner Mendes ha koll på alla och prata med alla och se till att de mår bra? Det är det man undrar. Det undrar jag. Liksom.
Ja, han har väl sina kollegor, och sen jobbar han väl hårdast med några av spelarna. Det var väl Minos storhet, eller har varit hela tiden, att han har ett litet stall.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så jobbar han personligen med alla dem. Jorge Mendes har ju ett stort företag som han nu sålt 30% av till en kinesisk företagare. Så att han har ju en större rörelse på så sätt. Sen jobbar han väl mer intensivt med typ Cristiano Ronaldo och sådär. Mino sitter ju mer i telefonkontakt och åker och hälsar på Paul i Miami och lite sånt där. Så att de jobbar ju på olika sätt. Men så jag skulle hellre ha Mino Raiola då, samtidigt som jag tycker man kan se på Paul Pogba-affären att där tänkte då Mino mer på pengarna än på Pogbas karriär, tror jag.
Nu behöver vi inte diskutera, men Pogbas karriär kommer säkerligen överleva det här slaget i att hamna i United.
Absolut,
det kommer nog gå bra, men visst, han hade kunnat ta ett bättre val redan nu.
Och, ja, om man nu ska till Real Madrid eller Barcelona.
Eller om man skulle lämna Juventus.
Som man själv påstås velat. Grejen att de inte hade råd nu berodde ju mycket på att United pressade upp det där priset, men om Paul Pogba hade sagt nej till United så hade ju priset sjunkit per automatik, för då hade ju Barcelona och Juventus bud varit de högsta han hade tänkt sig acceptera. Så då hade det funnits en annan situation och kanske möjlighet att förhandla ihop det. Men då hade inte Mino fått lika mycket pengar heller. Och sen ser han väl också ett stort PR-värde i att Paul Pogba blir världens dyraste spelare och hamnar i världens just nu marknadsmässigt kanske största klubb, för United är på väg om Real där. Så att det finns ju större pengar att tjäna på att Paul Pogba tar den här PR-vändan till England och sen kanske går till Real, än om han går till Real direkt.
Det är sjukt.
Det är sjukt. Och det kanske är bra för Paul också, jag vet inte, men jag tänker bara rent karriärsmässigt så tror jag inte att det var det här han drömde om, men rent ekonomiskt så kommer han nog inte klaga.
Nej, han är väl inte fattig nu heller. Det är inte
Nej, men han är ännu rikare nu. Mycket vill ha mer. Han drog ner byxorna lite och sen drog han upp dem snabbt igen. Men betydligt mer pengar i fickan.
För det här med att Kina har börjat sprida ut sig, det kommer ju fortsätta. Presidenten Xi Jinping, han är ett stort fotbollsfans. Han älskar fotboll och han har ju gått ut och berättat till ledare att han tycker att de ska satsa pengar i fotboll. Det är därav det här ifrån kommer. Det är ingen som vill sätta sig emot. Det kan få hårda konsekvenser för dina framtida handlingar om du inte gör som han säger. Och det här har ju startat den här vågen av fotbollsintresserade affärsmän som har dykt upp helt plötsligt.
Så är det. Ja, de har till och med startat fotbollsskolor i Kina för att de ser en stor PR-seger här om de kan bli bra på fotboll.
Jag läste om den här fotbollssatsningen. Den är helt galen. De bygger så stora fotbollsskolor överallt.
Men så är det. Och folk ser ju det som billig goodwill. Qatar har ju sett in. Roman Abramovich blev ju en världsberömd affärsman bara för att han gjorde rätt saker med sina oljepengar och byggde sitt varumärke så här.
Då tittar man lite mindre på var de här oljepengarna kommer ifrån.
Nej, det blundar ju folk för. Och man tittar inte heller på var de här kinesiska pengarna kommer ifrån. Kanske hade mått bättre hos det kinesiska folket som på alla håll utan att vara expert på Kina kanske inte har kanon. Men det känns lite som medeltiden när kungen kunde gå ut och säga men nu är det sammet som gäller. Och så sprang alla som hade råd och köpte sammet direkt. För att det var, man ville liksom blidka kungen lite. Och man vill ju följa hans uppmaningar. För då får man ju möjligheter till goda investeringar i Kina. Där ju allting är statligt kontrollerat. Så att om du inte gör som kungen säger. Eller presidenten som där säger. Eller partiet. Som man ska vidga lite, då kommer du inte få några bra affärsmöjligheter. Så att det, på många sätt så är de säkert känner sig tvingade att investera i fotboll.
Så är det, också. Och man måste ju hålla sig väl. Men det vet man, bara man lyssnar på ledningen så går det alltid bra. Mao Zedong sa ju att det var sparvarnas fel, att det var svält en gång i tiden. Ja, så gick de och dödade alla sparvar genom att gick och slamrade. Det blev ju katastrof.
Löste det sig?
Nej, löste absolut inte, för då åt inte de upp några maskar eller larver som åt upp alla korna. Så gick åt Hälsingland faktiskt. Det var inte alls någon bra plan. Så man ska inte alltid lyssna på vad de som säger högst upp. Gå vidare, nu lämnar vi Kina för den här gången.
Sparvarna.
Ja,
är det sant det där? Det låter som en skröna bara.
Ja, men det är sant. Det ska jag berätta lite. Ja, men alla bönder var ute och slog med kastruller och lät mycket, mycket. Så att sparvarna inte fick sitta och vila. Och så flög och till slut. Eftersom alla var uppe, de dog liksom. För att de aldrig, hjärtat blev helt stressade. Så dog det sparvar i hur många som helst. Och det här ledde till en ännu större svältkatastrof sen. När ingen åt. Ja, men så var det.
Den historiska ekopodden.
Ja,
imponerad.
Det här var inte dåligt. Felix Aros vill också fråga om Kina. Nej, han vill veta. Vad hände med James Rodriguez? Nu har ju även Premier League dragit igång. Ja, jag menar La Liga dragit igång. Och min fråga är, han fick sitta på bänken.
Ja. Det var väl vänligt av Zinedine ändå.
Ja, när Bale gjorde mål, 2 stycken.
Ja, nej, James, allt tyder ju på att de vill bli av med honom och det gäller väl att hitta rätt köpare bara. Det är en viss Jorge Mendes som ska styra den affären, okay. Så att, han kanske hamnar i Wolves då.
Ja, då finns det finns alltså en säljare och det finns en köpare, så ja, det kommer att lösa sig.
Nej, men problemet är väl att det inte finns någon köpare. Vi har varit inne på det här förut, det känns som alla toppklubbar i Europa, det är liksom den positionen de flesta har fullt på redan. Det är ingen som behöver en James Rodriguez just nu och jag tror inte att ett nysatsande Inter känner att de har råd med en James Rodriguez heller. Så vi får väl se.
Okej, jag har en annan EM-fråga relaterad. Den spelare pratar så mycket om Hal Robson Kanu som stod för ett supermål.
Det var Patrik Syk som ville prata om Hal Robson Kanu.
Ja, men
vi måste sluta prata om Hal Robson Kanu.
Ja, det är ju det alla slutar prata om.
Ja,
för han kommer ingenstans.
Nej, nu räcker det med Hal Robson Kanu.
Men hur kan det vara möjligt då? Kontraktslös. Någon borde väl plocka upp honom.
Nej, brittisk press. Oj, det gick bra för honom nu. Steket, in med alla klubbar och kan. Sen, klubbarna scoutar nog lite bättre än så. Ja, vi får väl se. Hal Robson Kanu har nog fördelen att han inte har så bråttom. Han kan ta sitt beslut ganska sent. Och de flesta som sitter i hans situation brukar vänta ganska länge innan de tar sitt beslut. Eftersom det är deras liksom, S de har på handen. Säg Niklas Bentner till exempel, som inte heller har någon kontrakt. Och, då behöver man inte ha så bråttom.
Nu har vi med Bentner igen här.
Ja. Han ska in. Då behöver man ta så bråttom. Så att, då brukar det dröja lite längre.
Så alla, ja det är klart.
Men alla fyra här Robson kanofanatiker kan nog sitta lugnt i båten tror jag.
Ja, men ju närmare.
Och du är på psyk 3 av dem, jag räknar in hans barn i det här också.
Ju mer stressade klubbarna blir, desto mer betalar de när de måste ha in en spelare på.
Ja, och
på
sen när det blir bråttom på slutet så då behöver du bara komma överens med en part för att han inte har någon klubb som sitter och håller i honom så hårt. Och då blir det lite lättare att lösa den affären.
Från Lyon, Rashid Ghezal jagas utav flera klubbar i Premier League, sägs det i alla fall. Everton, Southampton, Leicester, West Ham, 8 mål gjorde han förra säsongen. Offensiv spelare onekligen, men kommer, vilken klubb kommer
du tror det då?
Ja, men så var det, absolut.
Ja. Men ingen aning om vad som hände med Rashid Ghezal. När du säger det här namnet, det säger mig ingenting heller.
Det gör inte det.
Nej.
Nej, men han gjorde helt okej ifrån sig. Men eftersom ingen har plockat upp honom, och det jag säger att av de här klubbarna nämnde, så är det bara Everton och Southampton just nu, det säger, som är lite aktuella. De andra studerar.
Ja, vad fint. Ja.
Utvecklingen, som det heter.
Jag följer Lyon av en annan anledning, och det är Lacazette liksom. Och han verkar ju sitta fast nu. Han sa nyligen att han är, eller nu efter ligamatchen i helgen, att han är väldigt nöjd med att stanna och sitter på 30 ligamål i Ligue 1 nu. Och han verkar inte få någon konkurrens från de PSG-spelare nu, när Cavani är så katastrofal att han fick en 2 i betyg efter helgens omgång, när alla andra lagkamrater typ fick 7,5.
Nu han hade chansen att kliva upp också.
Så nu ska Lacazette pumpa upp sitt marknadsvärde lite mer och sen göra den där flytten. Arsenal la ett bud som blev avfärdat, så nu har de nu fyllt upp med Mustafi, och med Wengers ekonomiska sinne så tror jag inte de köper båda här sista dagen, om man säger så.
Nej, och sen med rivstarten dessutom som Lacazette gjorde, han har ju inte sänkt sitt
det har han inte gjort.
Sitt värde. Så att han kommer fortsätta den här takten, så kommer ju onekligen 30 att nås.
Ja, man ska räkna matematiskt. Vi får se. Tycker han var så imponerande
förra. Han gör väl inte hattrick i alla matcher.
Nej, han var inte så imponerande förra säsongen, men nu har han väl möjlighet att se den väl, och det känns som ligakonkurrensen minskat lite. Nu river de vårt kontor där utanför.
Ja, nu ska det bli spännande att gå ut utanför och se vad som händer, för er som hörde ljudet. Det borde ni gjort, eftersom det ekade i hela det här rummet. Här har vi en fråga från Pontus. Vågar ni gissa vem som blir sista transferdagens bomb? Den är inte så lätt.
Nej, den är svår.
Men om det ska vara en bomb dessutom kan man nästan dra till med vilket namn som helst. Nej, en gissning. Men du kanske vill att det ska vara lite realistiskt också.
Ja, men Mustafi ska ju... Jag tänker ju ändå att han borde ju röra på sig. Han borde ju hamna i Arsenal, men de får ju betala. Men jag vet inte om de gör det sista dagen då. Lacazette tror jag inte på. James ska väl försöka ta sig därifrån också. Han är väl en möjlig bomb. Pedro skulle också kunna röra på sig. Ja, någonstans där kanske man får leta.
Ja, Fabregas kanske skulle kunna hända någonting. Det är svårt att se vart han skulle gå.
Men någon med panik så där, då Fabregas tror jag ändå kräver rätt stora klubbar för att han ska lyfta på sina fötter.
Ja, men säg så här, för att vi ska få lite spin.
Ja.
Så är det ju nästan så att det krävs att en ekonomisk stark, alltså om Real Madrid skulle få för sig att kliva in sent av någon underlig anledning, då skulle du kunna få en effekt här som ripplar runt. Alltså...
Ja, det gäller ju att någon startar det. Och Real har man ju väntat på. Men det känns ju som de, efter att ha missat Alaba och sen presenterat Marco Asensio som nyförvärv. Och nu har han imponerat till och med, väldigt, väldigt mycket till och med. Och sen så fick ju Morata också en trevlig spelarpresentation och skrev på ett kontrakt efter att han tävlingsdebuterat. Så känns det som de inte kommer göra det där galna i sista stund. Och Barcelona jagar fortfarande på sin pack och Alcacer från Valencia. Men jag tror inte att det är så mycket ringar på vattnet, för Valencia ska ju snarare få in sina pengar från ett Arsenal, om man säger så. Så att, jag har svårt att se att Real skulle få panik, och jag har svårt att se att Barcelona skulle göra någonting galet som skulle ge så mycket ringar på vattnet. Och sen Manchester United eventuellt ska in en mittback till, men det tror jag inte riktigt på heller, för att Mourinho var ju väldigt tydlig förut med att han var nöjd. Så att jag vet inte vem som ska sätta igång den här karusellen. Juventus har ju redan gjort vad de gjorde och startat en liten karusell, men den är vi klara med nu.
Ja, det gick snabbare än förväntat när det väl tog slut. De fick ju väldigt mycket pengar, så man tänkte att det skulle rivas runt. Men de la ju väldigt mycket pengar på Higuain.
Ja, de köpte ju världens näst dyraste spelare. En kille som fick sin övergångsbonus utbetalad i grillchips, att döma av de bilderna som kommit. Men det är en annan sak. Måla gör han ju ändå, tjockisen från Argentina.
Ja, tjockisen från Argentina. Ja, han var ju faktiskt väldigt stor efter när han kom tillbaka.
Han hade en bra sommar, hade han.
Det
fanns ju någon rapporter att de var ju så besvikna i Neapel, så pizzerierna där började ge bort de gratispizzorna de döpt efter Higuain. Så undrar om han åt upp alla dem kanske. Det finns många teorier om vad som hänt. Men nu när han slimmar ner sig och nu gjorde han mål, och han kommer ju bomba in mål för Juventus, så är det.
Ola har en fråga, tycker vi ska prata lite om Aston Villa i allmänhet och kanske mer i synnerhet den helt galne Dr. Tony Sia och hans fantastiska hantering av Twitter. Oerhört aktiv Twitter-användare, ja, ska sägas.
Och det är kul, det är kulturkrocka måste man gilla, det är det som är roligt med alla nya ägare.
Han svarar ju på så himla mycket också.
Ja, men man såg ju även Vincent Tan här om året var ute, ja, och döpte om Cardiff och bytte färger och satte in lyckonummer. Och även han ute och fäktade ett kritiskt i media när han fick kritik och offentligt och sådär. Så de förstår ju inte riktigt, de kommer ju från en helt annan kultur och det blir ju gigantiska kulturkrockar när de liksom skickar ut sina budskap okontrollerade rakt ut, ja, och det är ju det han sitter och gör just nu.
Ofiltrerad kommunikation.
Exakt.
Så det är det vi gillar.
Det blir stor underhållning, men jag vet inte om det bygger förtroende direkt.
Nej, det kanske det inte gör. Men han är väldigt rak, ska jag säga, i sina frågor, eller sina svar, kanske inte i sina frågor, men om det kommer någon fråga om en spelare liksom, som de har läst. Jag läste rykte om det och säger han, tro inte på det, det har ingenting, nej.
Ja, men sen kommer det en fråga om en spelare de kommer värva, vad kommer han göra då liksom? Ja, det är på gång, ja, förstör hela förhandlingssituationen.
Ja, ja. Ja, fast det här har blivit lite bättre, för nu så gärna, det kan se bra att om vi får några av våra 4-5 förhandlingar som vi håller på med utan att nämna några.
Ja.
Men han är också ärlig på ett annat sätt, nu kommer jag inte ihåg vilken spelare var han var inne och pratade om, men det var just det. Stämmer ryktet att han var på väg hit? Nej, det var nog bara förhandlingsknep av någon agent.
Ja,
som han svarar. För att säga, nej, vi har aldrig varit där ens. Men det är ju roligt. Jag hoppas att man ändrar lite den förhandlingen. Att han, nej, vi är inte.
Sen undrar man vad som händer. När han ringer den agenten, vill ha den agenten spelare någon gång. Så.
Ja, men det var väl inte Mendes spelare.
Nej, det var
han,
det var nog inte.
Ja, han hängde ut kanske.
Nej, vi får hoppas det för hans skull.
Men finns det några svenska stora agenter där ute nu som har något ordentligt stall? Blir alla sidosatta av de två?
Nej, det finns ju.
Mendes är det är ju det största, då. Han har ju mest vagnar.
Ja, men det är ju Mendes som kontrollerar nästan allt. Det går liksom inte att blunda för. Och sen finns det diverse väldigt stora agenter också som inte riktigt har samma direkta inverkan, om man säger så. Så jobbar lite med närmare spelare. Men största svenska agenten är fortfarande Patrik Mörk och hans specialitet är ju att skicka halvbra svenska till Kina. Och jag vet inte hur imponerad jag är av det egentligen. Och jag vet inte om han är en sån stor spelare på marknaden på grund av det. Men han är väl den största svenska agenten om man ser till omsättning och så, skulle jag tro nu. Sen tycker jag Martin Dahlin gör ett lite mer professionellt jobb på ett sätt, kanske man ska säga. Alltså, Patrik Mörk fixar ju stora förmögenhet sina spelare och på många sätt är det väl det de vill ha också. Så att det är väl ett bra jobb på så sätt. Men om man ska bygga karriär så tycker jag nog Martin Dahlin har gjort det bättre än så länge sedan. Så att, ja, det är väl så man får säga.
Har vi någon svensk som har flyttat på sig som vi borde diskutera där?
Nej, Jimmy Dormas
gick
ju till Toulouse och sådär. Men det finns ju inget att säga, vi kan inte prata om klara affärer här. Det är ju sånt man jobbar i Premier League-podden och sånt där. Om vi hade haft en Ligue 1-podd. Vi pratar ju bara om helt absurda rykten här som aldrig kommer hända. Det här är ju podden utan substans.
Ja, viss substans.
Det här är liksom ibland en timme som vi bara stjäl av folks liv. Det är det vi sysslar
ibland
med.
Har vi ju rätt också.
Ja, det har nog aldrig hänt, tror jag. Men...
ja, jo.
Rena spekulationer.
Ja, vi är visserligen på spekulationsstadiet och så ibland sitter spekulationerna.
Ja, ambitionen är aldrig rätt.
Nej, jo.
Ja, okej. Okay.
Ambitionen är väl att vi ska
olika grejer här.
Tänka helt rätt i cirklarna, att vi ska snäva in. Vad är det mer vi borde ta upp här som jag missade, som vi pratade om innan?
Ja, men det är en annan snackis nu är väl, om man ska ta den en vända till, är fortfarande Gabigol. Mm. Om man ska gå in på OS-fotbollen, han var med i Brasiliens vinnande lag där, Santos 19-årige anfallare Gabriel Barbosa, piraten. Och jag börjar ju känna att det här nog bara är agenter som försöker göra allt de kan för att pumpa upp intresset. Det känns lite som sådär, när man trodde Ganso var en av Europas hetaste spelare, och det finns ett x antal sådana namn som kommit och gått, när Leandro Damião var uppe och skulle bli en världsstjärna. Det känns som det är väldigt mycket snack, tidningarna är väldigt sugna på unga brasilianska anfallare och sen så pumpar man upp ett intresse som inte finns. För just nu är väl det hetaste att Inter ska ha varit på plats i Rio och försökt övertala honom att tänka om för att han inte var så sugen på Inter. Men att affären först kan bli aktuell i januari för Santos inte vill sälja nu, och bara det undrar man ju varför det är så mycket snack nu i så fall. Så jag tror att det är någon agent där som försöker få upp intresset. Sen var jag inne på Kina förra gången, jag har fått mothugg där när någon som påstår att han nobbat kinesiska bud och vill bygga en karriär. Och då blir jag glad i så fall, men jag är fortfarande inte övertygad om att han kommer kunna tacka nej till allt. Alla de där lukrativa erbjudandena som kommer när de största europeiska klubbarna kanske inte är så sugna på Gabriel Barbosa som många vill ha det till.
Celtic ryktas ha dragit lite i Bastian Schweinsteiger.
Ja, Brendan Rodgers garvade bort det där ryktet.
På en gång. Snabba rykten skjuts snabbt ner.
Ja.
Men han skulle väl ändå behöva flytta på sig. Det känns
Han har flyttat på sig.
Ja, det har han gjort. Men så här kan han ju inte ha det.
Nej, vadå?
Även om han stöttar klubben. Han verkar ju onekligen vara en väldigt tålmodig person som...
Ja, men han hanterar det här på ett smart sätt.
Oerhört proffsigt sätt. Ja,
ut och spela golf och hänger med Anna Ivanovic. Det är vad han ägnar dagarna åt.
Ja, men sen, ja, sen så går han och twittrar och stöd till... Han bygger ju ett oerhört förtroende bland fansen. Man kan ju säga vem som är vinnaren här. Moraliska vinnaren är inte så svår att peka ut.
Nej, så är det ju. Och han kan nog vara rätt lugn. Alltså, han är inte...
Det
hade varit en annan sak om han var 26 år också, hade panik och skulle bygga sin karriär. Han är ju ganska klar med sin karriär på många sätt. Så att han kan nog sitta lugnt och kan i värsta fall tvinga till sig en utlåning till någon klubb om han nu vill ha speltid. Så att jag tror att han inte har någon slags panik på det sättet. Han tar nog sitt livsavgörande beslut nu i lugn och ro.
MLS?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han har det marknadsvärdet så att de skulle vara intresserade så. Jag tror... Det är också svårt att se honom gå till Tyskland på så sätt att han är så starkt förknippad med Bayern München. Samtidigt så känns det som den naturliga vägen ut. Så att om inte någon Serie A-klubb får för sig att Bastian Schweinsteiger ska lösa någonting så borde han ändå hamna i Tyskland.
Barcelonas anfallare Munir ryktas till Tottenham. Han kommer nog inte spela så mycket.
Ja, fast det kan han eventuellt göra. Det finns ju stark diskussion nu i Spanien som är lite intressant. För att, ja, men de har ju haft sin super... trippel ju med Suarez, Messi och Neymar. Och nu när Neymar varit borta så har ju Arda Turan imponerat så himla mycket. Så nu har ju sig till och med
röster för att lite han... av det,
precis. Ja, minst sagt, för att han ska få ett längre förtroende. Och nu fick Neymar också en förlängd ledighet, så han kommer missa ytterligare en match. Så att Arda har ju imponerat otroligt mycket, vilket gör att de kanske inte är så sugna på den där ytterligare anfallaren. Om de inte är det så är Munir där som är ett fjärde alternativ som ganska, skulle få en ganska mycket speltid med tanke på att de ska rotera på tre positioner, vilket jag förväntar mig att de ändå gör hyfsat eftersom det kommer komma skador och annat. Så jag är inte helt övertygad om att de ska släppa Munir. De verkar ju rycka i Paco Alcacer fortfarande och det känns som ett litet lyxalternativ när nu Arda gör det så bra som han gör.
Dessutom ska jag säga att det är lite roligt att Arda Turan får lyckas lite. Tänker man att han haft det ganska tungt efter att han lämnar.
Ja, efter han kom till
exakt.
Och så kom till Barcelona och det blev inte alls så bra. De hittade liksom ingen position till honom heller. Han passade inte på in i mittfältet och han var inte så bra inledningsvis som ytteranfallare där. Men nu går det bra, så att om de får igång honom så tycker inte jag att de behöver någon anfallare. Och då kan de gott ha kvar Moni där bakom någonstans. I periferin.
Det är väl inte så tråkigt. En till Sven läser jag precis vad som klickade upp i vår egen Silly-bloggen. Kristoffer Nyman, som det ryktats en hel del om. Exakt, smeknamnet kan vi. Är på väg bort från Norrköping.
Det är Schweiz, va?
Ja, precis. Eintracht Braunschweig. Ja, det är väl inte så mycket att säga om. Det är väl kul att han får chansen att snygga ut då. Jag har lite dålig koll för Eintracht här. För att
det är ju scoutats i Kärsjöslautern. Jag har också varit och scoutat både han och Niklas Bergkrot. Och det är väl de två juvelerna i Norrköpings lag. De har ju så tacksamt lag i Norrköping att de är tillräckligt bra för att vinna allsvenskan, men de är inte tillräckligt bra spelarna för att de ska vara jätteattraktiva på marknaden. Så att, nu får de ju ett tungt avbräck och nu sitter vi Jan Andersson och hoppas att Totte ska göra succé i Schweiz så han kan hitta en anfallspartner till Marcus Berg i landslaget där.
Bergkrot som väntade på sitt genombrott trodde det skulle gå med Göteborg.
Ja,
BP andas lite och sen släppte det i Norrköping.
Precis.
En till svensk koppling i alla fall. Ragnar Sigurdsson, förre IFK mittbacken, ska också vara nära Swansea å andra sidan i Premier League. Detta efter succén i EM.
EM-effekten.
Jag vet inte om EM-effekten har blivit så stor.
Nej, inte så stor som man kanske hade trott. Folk ser för mycket fotboll nu för tiden. Det är bara Florentino Pérez som bara kollar på mästerskap och värva spelare.
Och sen,
ohållbart det här.
Alla spelare i Island ryktades ju bort direkt efter EM. Så de var så fantastiskt bra allihopa.
Sen alla andats lite och lugnat ner sig.
Ja, kollat på de andra banden när de inte spelade EM. Och då kanske det ser... Såg det kanske lite... Ja, då blir det annorlunda helt enkelt.
De har inte bara kolla Andres Vasquez YouTube-kanal.
Nej, den är ju bra å andra sidan.
Ja, väldigt bra. Det ledde ju till en hyfsad karriär också. I alla fall klubbmeritmässigt.
Ja, precis. Och det ska man inte förakta. Det syns ju fint på CV. Då får man en ny klubb sen ett tag. Man har ju trots allt det där. Det kanske breaket kanske kommer. Och att högsta nivån ska ligga kvar. Eller lägsta nivån ska höjas snarare. Just nu hade jag faktiskt inget mer i Silleväg.
Nej.
Har du någonting?
Du är manusansvarig här, så att jag är helt tönd på Silly just nu. Jag har ju varit på svensexa hela helgen. Så att...
Just det, ska vi prata om den?
Nej, men jag är tom på det mesta, har liksom inte sett en fotbollsminut i helgen. Så att, jag känner mig extremt...
Men du var ju ändå i Danmark.
Ja, det var jag.
Var du inte Bentner-vibbar? Du måste liksom absorbera, liksom bara tagit in.
Jagade klubbar åt Niklas Bentner, gjorde jag. Skulle gå på FCK, det blev inte så. Så att...
Nej. Ja, men med det så tackar vi för den här veckan. Så hörs vi nästa.
Ser du ihop det där?
Ja, men det var ingen ihop. Snygg uppsynning. Men vi tackar för oss nästa vecka. Då kommer det bli sista Silly-podden.
Ja, stäng det fönstret. Det vet inte fan.
Näst sista i värsta fall.
Näst sista.
Ja.
Vi måste ha sammanfattande också, tycker jag. Eller ja, i och för sig, det lär det inte bli när det där jäkla supersändningen den sista augusti. Ska vi göra reklam för det också?
Ja, men den missar ni inte. Det vet vi om alla. Alla vet väl att det är.
Ja, det vet man aldrig. 18. Deadline Day-sändningen. När vi räknar ner, Erik Niva kastar godis och Kalle Karlsson sitter och är allmänt ointresserad av allting som händer utom Premier League.
Åh, och... oh, hårda godis här lovas. Jag ska köpa så mycket hård godis för din skull. Ja, vi hörs igen. Tjo.
I didn't say that. That's the wrong information.